Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Tjabba, tjena, hallå. Det har blivit dags för Hockeypuls podcast igen. Det är onsdag den 8 april och vi landar i ett lag som heter SSK. Och tur då att jag har bjudit in de två personer i Hockeysverige som känner den här klubben bäst av alla. Visst, det kanske finns någon på kansliet och någon sportchef och tränare såklart. I föreningen kan ju klubben bättre, men utifrån sett så lovar jag att Andreas Hansson och Jakob Schelin har bäst koll på den här föreningen. För de har bevakat den i Division 1, Hockeyallsvenskan, SHL. Och jag är så glad att de kan vara med i podden nu. Och jag börjar med dig, Andreas. Välkommen.
Tack så mycket, Adam. Jättekul att vara med.
Mm. Och Jakob, vad känner du? Det är lite press på er nu, va?
Ja, du satte ju ribban högt nu, får man ju säga. Vi får försöka leva upp till den.
Ja, och ribban högt. Undra om inte SSK lägger en ganska högt inför kommande säsong. Vad känner du, Jakob, på den fronten?
Jo, det gör man på sätt och vis, och det har man gjort ett tag, men man vill tillbaka till en nivå där man konsekvent ska vara ett topplag för att kunna ha en position och utmana uppåt. Och då innebär det att man måste vara bättre än i år. Det var ju så att man klarade sitt slutspel med en viss marginal till slut, men jag tror inte att man vill vara i ett läge där man verkligen behöver kriga för det nästa säsong, utan att man vill ta sig ett hack till, och då kommer nya krav med det också.
Ja, Andreas, om jag skulle sätta rubriken på det här poddavsnittet SSK SHL nästa frågetecken, vad skulle du säga då?
Ja, men det är väl vad de gärna vill själva i alla fall. Alltså, det måste inte vara att de ska upp just exakt nästa år, men det är klart att nu vill de ju se en de vill ju att SSK ska vara topplag i Hockeyallsvenskan, ingen snack om det. Så det är vad de verkligen vill se nästa säsong.
En gigantisk brasklapp som man borde slänga in innan vi fortsätter diskussionen, för det kommer bli mycket silesi, sen det kommer bli tränarsidan, vad händer på spelarfronten och så vidare. Det är ju att med coronakrisen och hur hårt den kommer slå mot ekonomin, så vet vi ju inte hur läget kommer att se ut i Hockeyallsvenskan, i Sverige i stort, i SSK i synnerhet, eftersom att vi pratar om dem här och nu, och vi vet inte om det kommer bli en säsong nu till hösten. Så när jag har sagt det nu i alla fall, så vet alla om det och att vi också är medvetna om det. Men Jakob, vad har varit den viktigaste distinktionen i SSK sedan, om man backar bandet ett år tillbaka och kanske inte ens så långt, bara till hösten när Ulf Lundberg ledde ett lag som låg sist i tabellen?
Den största skillnaden har ju skett i klubbens hierarki, får man säga ändå. Sedan förra våren när det börjades arbetas med valberedningen och det nya styrelsevalet, så har egentligen hela klubbledningen bytts ut. Allt från ordförande till ekonomichef egentligen, ny klubbdirektör, Micke Samuelsson har kommit in som sportchef. Så man har fått en helt ny struktur på plats.
Ja, men Andreas, hur märker du av den skillnaden som har bevakat klubben under flera år? Vad tycker du att den nya ledningen har infört?
Jag tycker nog att det är personer med en annan kompetens, och det är personer som de har sportslig kunskap som kanske har saknats tidigare. Det känns som att de har en tydligare strategi, och att det hänger, man samarbetar kanske mer i styrelsen och i klubben än vad det har varit möjligt att göra tidigare egentligen, eller vad man har velat göra. Det har varit lite mer ett fåtal personer som har styrt tidigare, som jag ser det. Men alltså kompetensmässigt, man har ju fyllt på med väldigt intressanta människor i styrelsen och som ordförande. Och man har tillsatt en sportchef, vilket man inte hade förut alls. Så att på det sättet så märks det väl ganska stor skillnad, tycker jag, i det dagliga.
Man kan ju säga det också, Robert Andersson, ny klubbdirektör, Christer Åberg, ordförande, och så Micke Samuelsson som ni har nämnt, och sportchef. Upplever du, Jakob, att den här trion har en samsyn på hur SSK ska föras framåt?
I mångt och mycket så tror jag det. Men sen så har hon ansvar för ganska olika delar. Robert Andersson är inte särskilt involverad i det sportsliga, utan ska driva klubben organisatoriskt och ekonomiskt. Medan Micke Samuelsson har det övergripande sportsliga ansvaret. Men han har ju en ganska klar syn på vilken hockey han vill att SSK ska spela. Och har också börjat implementera förändringar för att nå dit. Det syntes redan skillnad under säsongen, skulle jag säga.
Ja, alltså från att gå från Ulf Lundbergs riskminerande, destruktiva hockey till att kanske försöka spela lite mer på sin offensiva förmåga och våga mer och kanske överbelasta och sätta högre pressspel, så måste man väl ändå säga det, Andreas, att dit Micke Samuelsson vill är ju betydligt mer attraktivt för de som tittar på ishockey än hur det var tidigare.
Ja, absolut, det är klart. Det var ju, jag tror att man tog ner, med Uffe Lundbergs tänk, så tog man också ner tron på det egna kunnandet och vad man själv kan utföra. Man skulle på något sätt leva på att andra gjorde misstag och man skulle inte skapa egentligen saker på egen hand. Så att man har ju också på något sätt infört att det här gör vi själva, det här är vår strategi. Alltså, vi bygger någonting på egen hand och vi bygger något som vi skapar tillsammans liksom själva, istället för att försöka förstöra för andra och hoppas lite grann på slumpen. För det var det ju faktiskt med Uffe Lundbergs hockey, även om de inte kanske själv ville erkänna det, så var det ju mycket så.
Sen får man väl säga att SSK inte är i mål med den här förändringen på långa vägar. Det var ju inte så att de plötsligt dominerade alla matcher de spelade. Även om resultaten var otroligt bra under andra halvan av säsongen, så var det ändå underliggande siffror som inte alltid imponerade. Det kunde bero på lite olika saker, men tycker ändå att det man ser stor skillnad på under säsongen var träningsintensitet och kvaliteten i passningsspelet blev bättre. Men där hade de ändå en stor bit kvar till lag som till exempel Björklöven, och det gjorde att man inte kunde riktigt matcha topplagen.
Nej, men sen måste man
Precis.
väl säga det, Jakob, också, att det Micke Samuelsson vill, det ställer ju helt andra krav på den spelartruppen som man har.
Ja, såklart. Det var väl också därför han identifierade ett antal behov och bytte ut ganska många spelare under säsong, för att man behövde ett annat material för att spela en annan typ av hockey.
Men det är just det här tänket också som är den stora skillnaden. Att nu har ju SSK, känner jag i alla fall, ett tänk och en strategi som man kanske inte riktigt hade. Ett tänk som kommer uppifrån klubben. För förut var det ju lite grann att Mats Perner var klubbdirektör och hade ganska bra kontroll över styrelsen också. Och så var Uffe Lundberg tränare. Och egentligen så lastade ju Perner allt det sportsliga i knät på Uffe. Tillsammans då med Andreas Appelgren som var någon slags rådgivare och konsult. Och då var det ju Uffe som skulle på något sätt dra det strategiska kring hur laget skulle spela. Nu känns det som att det finns ovanifrån lite ett annat tänk och en strategi som ska genomsyra klubben på ett annat sätt, känner jag i alla fall.
Ja, det här är väldigt intressant, det här med tränarstyrd förening, om man kan säga så, som det var tidigare, och nu när det finns en helt annan röd tråd uppifrån, som du nämner, Andreas. Och då undrar jag, Jakob, vilka värden skulle du säga att SSK kommer hålla väldigt högt i framtiden?
Jag tror att det låter lite klyschigt, men många vill ha hårt arbetande spelare. Det tror jag att Micke Samuelsson vill ha också. Men framförallt så tror jag att han kommer lägga ett premium på spelskicklighet, spelsinne och spelare som är duktiga passningsspelare, så att man kan bygga ett spel med puck. Det tror jag att han kommer värdera. Men eftersom man också vill man ha pucken, så måste man kunna vinna tillbaka den snabbt. Så det innebär att han också kommer söka spelare som kan och orkar pressa ganska hårt i det defensiva spelet för att vinna tillbaka pucken snabbare.
Andreas, den ekonomiska aspekten i det här är ju mycket intressant med tanke på det jag nämnde tidigare med coronaviruset och dess spridning, hur det kommer slå mot alla klubbar i landet. Just för SSK, vad vet vi där? Hur ser spelarbudgeten ut här och nu? Vad har Mikael Samuelsson att röra sig med?
Ja, men jag tänkte nästan flika in det på den förra frågan också, alltså det här med vad SSK letar efter. Så nu letar man ju efter spelare, man letar efter en prisvärd trupp och det vill väl såklart alla ha. Men SSK har ju faktiskt överbetalat lite grann tidigare så vitt vi vet och lockat spelare till sig lite grann med höga löner. I alla fall högre än vad de kanske kunnat få hos konkurrenterna. Och jag tror att det vill man ju verkligen komma ifrån nu. Man vill ha prisvärda kontrakt och man vill inte ha spelare som kommer till SSK för pengarnas skull. Vad gäller budgeten så jag vet i alla fall inte, jag vet inte om Jakob har hört någonting, men jag vet ingen budget så vitt, liksom, som är satt för nästa säsong, och det tror jag inte de har klart heller i de här tiderna som råder just nu. Men de hade i alla fall, har vi fått bekräftat, ungefär strax under 13 miljoner i budget när de avslutade säsongen.
Så här då.
Ja, Jakob tar över.
Alltså det som är osäkert är ju sponsorsidan. De vet inte vilka partners de kan räkna med till hösten. När jag pratade med Robert Andersson för 2-3 veckor sedan, då var det 80-90% av sponsoravtalen var uppe i luften. Nu är de säkra på att de kommer få in 30% av de avtal som de hade i år då. Men jag har också pratat med några av huvudsponsorerna som säger att om inget förändras så kommer vi fortsätta sponsra. Men det är väl den osäkerheten som gör att de inte kan sätta en definitiv budget än.
Hur tror ni att de befintliga kontrakten i truppen kan komma att se ut? De gäller ju tills vidare, men beroende på vilka ekonomiska förutsättningar klubben har, kan det bli ett läge där de måste omförhandla de kontrakter, om det ens är möjligt, Jakob?
Ja, det är väl en fråga som alla idrottsföreningar i Sverige nu brottas med, och det är en så pass unik situation så att jag skulle inte utesluta någonting, utan vi får helt enkelt se hur det är att utvecklar sig, och det prioriterade är ju att kunna fortsätta driva verksamhet. På vilken nivå det blir får ju ekonomin på något sätt diktera. Det kan ju klart hända.
Ja, 18 spelare under kontrakt har ju SSK också. De har ju presenterat spelare på ett löpande band som kanske inte andra allsvenska klubbar har gjort här under våren. Samtidigt som de har korttidspermitterat sin personal och spelartrupp. De har ju fått en del kritik för det också, Andreas. Vad är din bild av det?
Ja, nej men alltså, jag kan förstå den kritiken såklart. Alltså, det ser ju lite illa ut att först ska man på något sätt begära permittera och liksom ta skattemedel för att driva klubben, och sen så skriver man kontrakt med nya anställda. Det ser ju märkligt ut, men många av de här kontrakten har ju de har ju gjorts klart, eller värvningarna har gjorts klart innan den här krisen verkligen bröt ut på allvar. Så att det får man ju komma ihåg. Och sen, alltså jag tror att vi får väl se om SSK egentligen får några pengar. För det gick ut lite, jag har inte läst om nyheterna exakt här, men det verkar som att det krävs ganska, att man är ganska hårt ansträngd ekonomi för att man ska få några pengar överhuvudtaget. Men hur som helst så... Ja, jag tror att SSK hade fått ganska mycket kritik också om man bara hade stuttit helt still och inte gjort någonting på värvningsfronten alls. Jag förstår att man inte kan sitta still och bara inte göra någonting, utan man måste ju hänga med i racet som ändå pågår. Alla klubbar fyller ju på med spelare, så att, det är en svår sits. Men jag tycker nog att det viktiga egentligen är hur klubbarna... Alltså, vad ska man säga? Jag tycker att SSK ändå... De kunde inte ha gjort så mycket annat sätt egentligen. De har kört på som om det kommer en säsong, och sen så har de fått den här möjligheten att permittera, och det är klart att man tar den chansen sett till hur lite pengar de faktiskt har kvar i eget kapital. Så ser jag det.
En nyckel var ju Andreas sak som att alla klubbar, alltså det är ju inte bara SSK som fortsätter att värva trots att de har permitterat, eller fortsätter att värva som presenterar spelare. Det var det här med när avtalen är skrivna. Det är bara 3 klubbar i Hockeyallsvenskan hittills som inte har permitterat sin personal. Men, och det är Västervik, Bickaskoga och Björklöven, precis. Sist jag kollade. Och skulle bara de 3 klubbarna värva spelare nu helt plötsligt, så funkar det ju inte. Så där tycker jag också att jag kan förstå kritiken, att det finns en viss... etisk balansgång här när det kommer till hur mycket en idrottsförening egentligen har rätt till skattepengar, särskilt när det kommer till kommersiella elitföreningar. Men då tycker jag också att man får vara konsekvent i sitt fördömande. Då ska man också vara kritisk mot alla klubbar som mer eller mindre systematiskt låter spelare stämpla A-kassa under sommaren, vilket vi vet är ganska vanligt förekommande i Hockeyallsvenskan. Det är också ett sätt att utnyttja skattemedel. Så att jag kan förstå kritiken, men jag tycker också att man får vara konsekvent i det.
Ja, Ja, den kanske mest kritiska punkten i SSK, om vi bortser från coronaviruset och de ekonomiska bitarna som vi har diskuterat i inledningen av podden här, så är ju det tränarfrågan. Dennis Bosic och Niklas Falk tog över efter Ulf Lundberg, vände skutan helt och hållet och gjorde SSK till ett av de formstarkaste lagen i hela ligan. Men frågan är ju om de här två kommer kampera ihop även nästa säsong. Vad tror du, Jakob?
Eftersom det dröjer så länge så tycker jag att sannolikheten för det minskar varje dag här, måste jag säga. Hade du frågat mig direkt efter säsongen så hade jag ändå trott att SSK skulle gå på den linjen. Nu börjar man ju fundera hur det blir här.
Andreas, din bild, är de rätt att satsa på om vi ser från SSKs perspektiv?
Alltså det är ju rätt rimligt att de får fortsätta sett till vad de har presterat som huvudansvariga. Men jag håller med Jakob att det är lite märkt att det drar ut på tiden. Och vad kan man tolka det på för sätt att det gör det? Och vad, om det är så att de ändå är båda aktuella fortfarande, vad kan det vara som de diskuterar? Alltså vad är det de förhandlar om? Vad kan det vara som man inte är överens om?
Ja, nu vill jag inte gå händelsen i förväg. Vi har ju en intervju med Dennis Bosic alldeles strax också i podcasten. Men för hans del så har han ju en klausul som kan aktiveras innan sista april. Men det gäller ju för honom som assisterande tränare. Och ska han styra det tillsammans med Falk så måste ju det omvärderas och omförhandlas. För då kommer han ju anses som huvud tillsammans med Niklas Falk.
Så det kan ju vara... båda lär ju vilja ha en löneförhöjning såklart.
Precis.
Alltså, och sett till vad de presterat och att de ska vara huvudansvariga.
Exakt, och vilken arbetsbeskrivning ska de ha kommande säsong. Så jag tror att det är sådana detaljer som kan göra att det här kommer att dra ut lite på tiden.
Men det är ju klart att det är rimligt att ändå låta dem få fortsätta och köra på med det på det spåret som de är inne på. De har ju gjort det väldigt, väldigt bra, så att, ja, varför inte?
Hur ser du på den saken, Jakob, med att man har två tränare som delar på ansvaret? Det är ju inte särskilt vanligt i hockey-Sverige, utan ofta brukar man ju se, till exempel SHL så är det ju väldigt vanligt med en huvudtränare, två assisterande. I hockey-svenskan finns inte den och kommer ingen, så då brukar man ha en huvud och en assisterande. Kan det vara framgångsrikt på lång sikt ändå?
Det kan det väl vara. Det beror på hur man har en ansvarsfördelning och vad man har för dynamik emellan. Och om man har en sportchef som kan utkräva ansvar också gentemot tränarna. Det tror jag SSK har i det här fallet. Det finns väl ingen som säger att den här SHL-modellen med en huvudansvarig och två assisterande är den perfekta modellen så. Det tror jag nog att man kan ha ett delat ledarskap. Allt handlar om vilken typ av ledare man har och hur de jobbar tillsammans.
Du säger att det blir mindre och mindre sannolikt att, eller känslan är i alla fall att det blir mindre och mindre sannolikt att de kommer satsa på Falk och Bosic. Andreas, vilka andra alternativ finns det egentligen för SSK ute på tränarmarknaden som du ser det?
Ja, bra fråga. Jag kanske skulle ha förberett en lista då, lediga tränare. Det blir väl de här gamla vanliga som alltid dyker upp, Andreas Johansson och Hans Wallson och alla de där. Men det, nej, jag vet faktiskt inte.
Skulle inte Phil Horsky kunna vara ett spännande namn? Jag har ju sett att han börjar nämnas nu när Björn Hellkvist ska lämna Modo för Leksand troligtvis, att det är en ung tränare, österrikare, som har varit Vimmerby de senaste 2 åren och varit framgångsrik där. En extrem hockeynörd, vill ju bygga ett packed possession-spel och överbelasta och jobba med energispelare. Det skulle kanske kunna vara någon man kan satsa på från SSKs håll, Andreas.
Jag säger ja, definitivt. Nej, men det här är en kille som jag faktiskt har tagit reda på lite grann om och som jag, ja, nej, jag är faktiskt väldigt nyfiken på vad den här killen skulle kunna göra i en högdivision och sådär. Alltså det verkar ju vara tränare som verkligen får med sig lag och får med sig spelare, får alla att må bra, så alltså får, ja, men riktigt sån här supernamn typ Jeremy Colliton och liknande, va. Nej, så det, ja, jag säger definitivt kör.
Vad spelar han för hockey då?
Ja, alltså det som nämns, nu har inte jag suttit och kollat Vimmerby varenda kväll, ska jag erkänna, men lite åt Björn Hellqvist, Håkan Åhlund, Fredrik Hallberg i hockeyn verkar det vara i alla fall. Och det är ju en attraktiv och glädjefylld ishockey som spelar. Så att det är nog någon tränare som man kanske vill se från SSK-publikens håll, kan jag tänka mig. Men det frågetecken man sätter där, det är ju vad hände i Karlskrona egentligen?
Ja, jag har ju tagit reda på lite grann där. Och det jag har fått höra i alla fall från håll som jag bedömer som ganska trovärdiga är att det handlade om att han kom in med en helt annan kravställan och ville att det skulle satsas lite hårdare än vad de var beredda en del spelare på att göra i Karlskrona. Och han ville även se en del förändringar organisatoriskt i klubben. Han tyckte att vissa saker inte sköttes på rätt sätt och ifrågasatte så pass mycket så att folk där blev helt enkelt, de ville inte ha kvar honom. Det var helt enkelt så att man ångrade sig och fick bort honom därifrån innan han knappt hade hunnit börja. Det är i alla fall vad jag har hört och det är uppgifter som jag vågar säga här i podden också för att jag litar på dem.
Då om SSK ska plocka in honom så måste man ju säga att han måste ha typ samma syn som Micke Sahlsson på mycket, för annars kan det bli en tri mellan de två, Jakob.
Men har han gjort det så bra i Vimmerby då? De missade ju till och med allettan den här säsongen. Jag vet inte. Jag tycker inte det känns glasklart här. Men jag känner inte till honom så bra. Men...
Nej, Andreas säger absolut ja och Jakob är mer tveksam. Det är den slutsatsen vi får dra då, eller?
Ja, men det är i alla fall en väldigt karismatisk person som är väldigt omtyckt och får med sig lag i alla fall. Det är så vitt jag har förstått det. Men han har ju inte varit verksam så där superlänge heller i Sverige. Så att, ja, det är klart att det inte garanteras framgång. Det finns det ju aldrig. Men det är ett väldigt intressant tränarnamn som jag tror vi kommer få se på högre nivå framöver. Det tror jag.
Men kan man säga som så, Jakob, att oavsett vilka tränare som kommer styra SSK så finns redan den viktigaste komponenten i det bygget i form av Micke Samuelsson och sättet han har förändrat kulturen i föreningen under det året han har varit verksam?
Ja, det får man säga. Det finns en sportchef som både kan bygga en trupp på längre sikt än den enskilda säsongen och sen också liksom sätta sin prägel på det. Jag tror också att det är viktigt till årsmötet här hur det nu kommer att hållas, att styrelsen också får in en ny ledamot med motsvarande profil som Samuelsson hade, alltså, som kan vara liksom det sportsliga kunnandet i styrelsen. För att han kommer att hoppa av nu, kan inte vara både styrelseledamot och sportchef.
Vi ska faktiskt ta och höra vad Dennis Bosic har att säga om sin egen framtid och vad som kan vänta till hösten.
Nej, status är väl att det är paus liksom. Den klausulen, den är det sista datumet den här månaden. Så att, och det är ju både jag och klubben i sådana fall som ska komma överens. Så just nu är det lite på håll allting. Och det är ju många klubbar, upplever jag. Det som jag känner, det är väl att klubbledningen här är väldigt mån om att det ska vara kontroll innan man börjar rycka i saker och ting. Jag tror att många av de värmningarna som har kommit ut har varit klara ett tag. Det är väl lite safety från klubben och även höra vad ligan och Svenska Hockeyförbundet har att säga. Så att just nu är det väldigt pausat liksom. Det är min upplevelse.
Vad vill du själv i dagsläget, Dennis?
Nej, men jag trivs bra här. Jag trivs bra med Niklas och med Micke. Så det är ju absolut ett bra alternativ. Mm. Det känner jag.
Så du kan tänka dig att fortsätta i SSK tillsammans med Niklas Falk och att ni, precis som i slutet av den här säsongen eller från i höstas, att ni fortsätter med det delade ansvaret?
Ja, absolut. Men sen handlar det om förutsättningar självklart. Liksom. Det handlar ju om att man har samma syn på saker och ting och det behöver man sitta ner och prata om mellan klubb och i mitt fall mig då, och Niklas.
Vad känner du måste stämma där, att ni ska ha samma syn på saker? Vad är viktigt för dig?
Nej, men just att den här säsongen blev det verkligen in i brasan och så köra och så gnuggar man ihop så att det blir så mycket energi som möjligt och det lyckades, men det är viktigt att använda struktur och arbetssätt och så. Ja, om det fortsätter som det har gjort den här säsongen, då ser jag inga förhinder alls, utan jag tycker det fungerar bra. Men man behöver ändå sitta ner och just nu så är det ju paus på det mesta, så att det är väl där jag är.
Hur skulle du beskriva dialogen med sportchef Micke Samuelsson just nu?
Ja, men just nu så vi har kontakt varje vecka. Så att han har mycket att sätta sig in i också. Han är ju ny i den här rollen och klubben har mycket att ta ställning till. Liksom. Så att det har man ju full förståelse för. Men vi har haft en väldigt bra dialog under hela året. En väldigt rak, öppen dialog där vi har sagt vad vi tycker och tänker om saker och ting hela tiden. Och då blir det enklare att nå resultat också.
Just samarbetet mellan dig och Niklas Falk, är man så pass prestigelös att man kan dela på ansvaret helt och hållet, eller känner du att någon av er har mer huvudtränaransvar och att någon annan är lite mer, kanske lite mer tillbakalutad, lite mer klassiska assisterande tränarrollen?
Nej, jag tycker att det har funkat. Jag ställde mig frågan först innan vi började. Jag kan gilla hierarki lite grann, att det är tydligt, att det är tydlighet i allting som görs och allting som förmedlas. Vi försökte väl hitta så tydliga roller som möjligt och det tyckte jag fungerade bra. Ena dagen tog Niklas snacket i periodpausen när tillfället var så, och jag och andra. Och vi känner väl att vi är väldigt prestigelösa mot varandra, ska sägas. Vi känner varandra väldigt bra och vi har jobbat ihop ganska länge. Så att vi umgås också på fritiden, så att vi sa väl att men vi köper det här och det måste vara prestigelöst, annars kommer det inte fungera. Och bevisligen någonstans på den feedbacken vi har fått från de spelare vi har frågat, så har det varit, de har känt att det har varit tydligt och bra, så att det är positivt.
Spännande. Men om du får tänka i en ideal värld här inför nästa säsong, och om du skulle bli kvar i SSK, skulle du helst se att det kommer in en till tränare, att det blir en tydlig, som du nämner, en tydlig hierarki med en huvudtränare och två assisterande? Eller skulle du gärna se att du och Niklas, precis som det var den gångna säsongen, att ni kör 50-50?
Ja, alltså framförallt så är det väl, jag tycker att det är dumt att ändra på någonting om det fungerar. Det blir också ett tillägg, men vi har ju föregående säsong haft Mattias Viveg som är videocoach och lite allt i allo. Så han gör ju det som behövs runt omkring, förutom videon. Och sen Kalle Brattenberger också då. Så att det är väl lite mer, vi tänker väl team mycket. Och vad det är för personligheter i teamet och det ska fungera. Och det var väl någonting som helheten kände vi att alla fyra chippade in och gjorde det på ett bra sätt och hade väldigt, väldigt roligt under tiden och under resan. Så att det handlar ju mycket om det, och har man inte glädje med i det då blir det svårt. Men för mig spelar det, om det är någonting som fungerar, då är det inte så att vi måste trycka på med en till här, utan det är också ekonomiska aspekter i det. Och just nu är ekonomi en stor del i alla verksamheter, liksom. Det har man ju verkligen förstått.
Du är ju inte ens 30 år fyllda, du är 90, ja. Just unga tränare på väg uppåt är ju attraktivt. Finns det intresse från andra håll än SSK?
Ja, det har det. Det har och det finns det. Det är väl
från
ofta...
vad då?
Det kan jag inte säga, i respekt mot samtliga inblandade. Men, det är,
men Dennis, du vet, i den här podden då brukar vi vara transparenta, men jag förstår att du inte kan säga klubbar, men du kanske kan säga liga. Finns det SHL-klubbar som har hört av sig?
Jag har pratat med ett par SHL-klubbar, haft en dialog, ingenting
konkret
så, och detsamma i Allsvenskan då.
Okej. Okay.
Så att,
och hur ställer du de alternativen? Nu säger du att det inte finns något på bordet, men du har haft dialog med några klubbar. Om du ställer det mot det du har i SSK, hur värderar du då de alternativen?
Den är ju väldigt svår, samtidigt som jag är SSK-kille i grunden. Och jag känner så här, jag har gjort det som spelare, att man har flyttat iväg för pengar och andra saker. Behöver man ha så bråttom? Det är väl min fråga till mig och många, många spelare och ledare. Man behöver inte ha så bråttom. Det handlar om att ha en bra, bra miljö, och det tycker jag att jag har haft. Det handlar också om att trivas och ha väldigt roligt och en balans i det arbetet man gör. Och det är väl någonting jag tycker att jag har haft den här gångna säsongen. Så att det är svårt. Sen vill jag självklart ta steg som individ själv och utvecklas. Så länge jag känner att jag utvecklas, och det gäller alla människor, då mår man bra. Så att, jag är som sagt 29 år gammal nu, och jag känner inte att jag behöver liksom hetsa efter saker ha jättebråttom. Jag har gjort det som spelare och det fungerade inte, så det är min erfarenhet av det.
Vilka signaler får du från SSK och Micke Samuelsson? Vill de behålla dig?
Ja, men får se liksom. Det är väl både och. Vi har haft en utvärdering, ett utvärderingssamtal. Och där var det positiv kritik mycket, och framförallt resultatmässigt, som kanske det är svårt att blunda för. Men det är ju någonting man gör tillsammans, och det gäller ju att man är ense om saker och ting, som jag sa, arbetssätt och roller, och det behöver vara tydligt. Så att det har varit positivt, och vi hade ett bra samtal liksom. Sen är det on hold. Det finns självklart många intressenter till arbetet i SSK. Det är en stor klubb, och många vill vara i det rummet.
Ja. Men den frågan är ju högaktuell. När tror du att ett besked om din framtid kommer att komma?
Jag tror att det kommer komma inom en månad, absolut.
Okay, så innan sista april, när din klausul antingen aktiveras eller inte, så kommer du veta var du hushåller nästa säsong?
Ja, så måste det vara för mig också. Annars funkar det inte, så att säga.
Men det är ett optionsår, bara för att vara tydlig med alla lyssnare här.
Ja, det är absolut. Men det är också för assisterande roll. Så att skulle det vara så att jag ska dela ett ansvar, då behöver det skrivas ett nytt avtal.
Just det. Så att skulle det komma in en huvudtränare, att Niklas Falk anställs som huvudtränare, då är det bara att förlänga den assisterande tränarrollen. Men skulle det bli en annan rollfördelning, så måste det skrivas ett nytt kontrakt.
Ja, precis.
Det är bra att vi är tydliga här, eller hur?
Ja, men jag tycker det. Det är väl vettigt, och även för lyssnarna att få höra.
Absolut.
Höra hur det ligger till. Det är lite intressant, och det är en speciell silly season. Men så är det. Vi har ju fortsatt. Vi har ju inte bekostat klubben någonting bara för att vi har tagit mer ansvar i år, utan vi har fortsatt på våra stående avtal som har satt sedan innan, och det är assisterande. Men mer ansvar, då behöver man ju skriva om. Framförallt så blir det en annan arbetsbeskrivning, så att säga.
Och lite mer cash i fickan kanske.
Ja, det får man hoppas på. Någon krona kanske, men det är väl inte det som är det väsentliga. Ska man göra det, då ska man nog utomlands i sådana fall.
Ja, jag skämtar bara lite där. Dennis, stort tack för att du var med och gästade Hockeybulls podcast här. Uppskattas.
Ja, tack så mycket. Tack för att du ringde.
Dennis Bosic, intressanta ord från hans sida. Nu ska det bli silly season, och det ska bli målvaktssidan och backsidan och även forwardstallet som SSK förfogar över. Och det är väl rimligast att börja bakifrån och prata om Alexander Salin och Fredrik Bergvik, målvaktsparet som klubben fortsätter att samarbeta med. Och vad är din take på det, Jakob?
Lite skräll tycker jag, med tanke på att man hade målvaktsproblem under säsong. Man värvade Justin Pogge för att få fart på det. Och överlag så fick man, även trots att både Salin och Bergvik höjde sig något enormt under våren, så fick man under genomsnittligt målvaktsspel av mellan stolparna den här säsongen. Så jag hade nästan trott att man skulle göra någon förändring för att se om man kan värva någon som sätter lite mer press på Salin och som...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Lyfter SSKs målvaktsspel. Men man gör väl analysen då att det finns mer potential i Bergvik, och framförallt att både Salin och Bergvik kommer kunna spela bättre med ett bättre kollektivt försvar framför dem. Lite som man såg under våren.
Ja, Andreas, hur ställer du dig till det här valet? Om vi ska ställa Bergvik vid ena ringhörnan, Salin vid den andra. Det skiljer 4 år mellan dem. Salin var väl den uttalade första målvakten den gångna säsongen. Men Bergvik kom upp framförallt där under vårsäsongen och gjorde några riktigt vassa matcher. Så hur tror du att de resonerar där? Kommer de utse en tydlig förstemålvakt eller kommer de dela på ansvaret under kommande vinter?
Jag tror att ändå att de ser Sahlin som det starkare kortet just nu. För att Samuelsson pratar ju också lite grann om att ja, men han vill ha in en målvakt som vill utmana Sahlin, som vill peta bort Sahlin. Och lite sådana termer använde han innan Bergvik presenterades då med sin förlängning. Så att jag tror ändå att man ser Sahlin som det starkare kortet. Och det är väl ganska rimligt också sett till erfarenhet och karriär hittills. Men jag tror att det finns ett utrymme för Bergvik att överraska lite grann. Men det är ju en chansning såklart från SSK, precis som Jakob är inne på, att köra vidare på Bergvik. Men det kan vara värt det. Och man har ju haft honom hos sig ett år och vi har skrivit om att de har förändrat hans målvaktsstil och jobbat väldigt hårt med honom. Målvaktstränaren där, Kalle Brattenberger, har ju gjort om honom i grunden egentligen och man fick ju se lite utveckling på det då där i februari när han storspelade en räcka matcher. Och tror man då att man kan få ut ännu mer av det här och att man kommer liksom kunna skörda frukten av det här hårda jobbet som man har lagt ner på Bergvik, då tycker jag ändå att det är rätt att förlänga. Det är ju bara ett ettårskontrakt som man har tagit här och ja, då får man se om man kan lyckas gå vidare.
Men om vi pratar att SSKs SHL-fönster gäller för kommande säsong med tanke på om man ställer dem mot andra klubbar i Hockeyallsvenskan, man ser vilka de har presenterat ändå, att de har byggt någon slags grund, att det finns intressanta egenskaper i den där truppen. Är det här målvaktsparet tillräckligt bra? Bergvik kom inte ens upp i 90%, Sahlin drygt 90% den gångna säsongen. Och har vi sett lag som har gått upp i SHL de senaste åren så har det ju varit målvakter som har legat åtminstone på en 92% i nivå. Så frågan jag ställer till dig nu då, Jakob, det är ju, kan det till och med bli så att det kommer in någon målvakt under säsongen? Förhåller verkligen de här för att kunna ta upp SSK till SHL?
Förmodligen inte, och ja.
Ja, bra. Snabba svar. Väldigt rakt direkt.
Förmodligen så håller de inte riktigt den nivån. Åtminstone inte själva. De måste få hjälp av ett försvar. De har ju visat att de i perioder kan spela på en nivå där de vinner matcher nästan på egen hand till laget. Men de behöver kunna göra det konsekvent. Och det handlar om för båda. Jag tycker att det är lite upp till bevis för både Sahlin och Bergvik nästa säsong. Och där är det på sätt och vis bra för klubben att de har målvakterna på samma kontraktslängd. Om det inte funkar, då kan de ju göra en total nystart nästa sommar på målvaktspositionen. Men de behöver visa att de kan vara bättre över tid och mera konsekventa i sitt spel och göra det liksom med det försvar de har framför sig. Sen var inte det bra under hösten, så det var svårt att se bra ut som målvakt där.
Men det kanske man ska säga ändå, att sedan systemskiftet trädde in i kraft under hösten där när Lundberg lämnades, så såg dels försvarsspelet bättre ut och det lyfte ju också målvakten, Andreas.
Ja, ja, precis. Visst är det så. Alltså, målvakten är ju såklart jätteberoende av sitt försvar. Och försvar, hela lagets spel blev ju mycket bättre. Så visst är det så. Försvarsspelet var ju en total makeover sedan sen tränarbytet. Och sedan egentligen Samuelsson ville ju få in ett annat spel där, både defensivt och offensivt. Men visst är det så, som Jakob säger också, båda målvakterna måste ju spela bättre än vad de gjorde den senaste säsongen. Ingen snack om det. Och båda var på för låg nivå och minst en målvakt måste ju upp på 92-93%. Och det är ju upp till bevis nu om någon av dem är kapabla att göra det. Och Sahlin har ju verkligen haft ett par säsonger på sig nu att göra det. Och sen har han haft tuffa uppgifter med ett dåligt lag framför sig. Men ja, om SSK får ordning på sitt spel och ställer ett bra lag på pappret, så då har han ingenting att skylla på.
Just backsidan tycker jag att vi kan vandra in på. De har ju 6 spelare under avtal där, men Jakob, vi kan väl lugnt och konstatera att Marcus Fagerud har gjort sitt i SSK, trots att det han står uppskriven till nästa säsong.
Ja, men så blir det. Och det har klubben till och med gått ut och sagt att han kommer inte spela i SSK när nästa säsong börjar. Sen var han kommer att spela, det är väl inte klart. Eller hur man löser det kan vi inte berätta i detalj. Men han har spelat sin sista match i Södertälje i alla fall, klubbens budskap. Och det var det redan innan den här säsongen var slut. Så att man har ju ganska... Man har ändå, skulle jag säga, 2 värvningar kvar att göra på backsidan. Och det blir tufft med tanke på vilken extrem utdelning på lite pengar som man fick från August Berg och Adam Vidsby den gångna säsongen.
Minst 2 värvningar, va? De måste väl ändå upp på 8 backar, skulle jag kunna tänka mig.
Inte helt säker att man börjar säsongen med 8 backar. Det beror
Okej.
på hur stor plånboken är, skulle jag säga. Och det kan ju vara så att man börjar på 7 och sen lyfter man upp en J20-back för träningstrupp. Det håller jag inte för omöjligt.
Sen har vi ju en spelare också som vi inte har presenterat, som vi är ganska säkra på ska presenteras så småningom, och det är ju Henrik Malmström från Västervik.
Ja.
Så att, och då är det ju han och så två till då, som vi förväntar oss. I alla fall jag förväntar mig att SSK ska värva.
Ja, jag gjorde det först, men sen så sa man igår här att man ska bara ha 12 forwards plus Höglund när säsongen börjar. Och då är det svårt att se att man inte ska ha en lite smalare backsida från start också.
Hörni, ja, om Henrik Malmström kommer in ytterligare en left back, då känner jag ju så här att behovet är skriande efter en right back, och kanske framförallt en sådan som har offensiv uppsida. Det skulle SSK må väldigt, väldigt bra av, Jakob.
Ja, det håller jag med dig om. Så det är väl någon slags fusion mellan August Berg och Adam Wilsby, hade gjort perfekt.
Men tror man att Kalle Weng, kan man tro att Kalle Weng ska ta ett kliv? Och han är ju right back och har intressanta egenskaper i alla fall.
Ja, kanske, men ska han ska bli bredvid någon. Ska han bära en offensiv och kanske styra ett PP? Jag är tveksam. Han har inte varit
nej,
någon
inte så, men tvåvägsback.
Ja, han har inte varit någon poängback heller i varken J18 eller J20 tidigare. Så att,
nej, men bredvid Andreas Hjelm eller bredvid någon annan leftare.
Ja, det skulle jag kunna. Ja, kanske. Men det behövs ju ändå offensiv power. Det står
definitivt.
Så är det ju. Och det är svårt att se just nu en given kandidat till att pointa det andra powerplayet just nu. Mm. Andreas Hjelm kommer ju stå på blå linjen på det första. Men sen då? Det är inte så att Alexander Falk eller Bobo Pettersson känns som gjutna namn där.
Nej, det är inte Sebastian Wolfrutton heller, om man säger så.
Nej, det är mera boxplay-generaler det där.
Ja.
Så det behövs ju verkligen en offensiv kraft, och den får gärna vara en rightare för dynamiken.
Men säg att de kör Hjelm i första backpar med Weng. Han får i alla fall börja säsongen bara 19 år gammal. Man kan testa honom med den rutinerade Hjelm. I ett andra backpar, Falk och kanske Dennis Fröland värmer man in från Bicka skogen. Det tycker inte jag låter särskilt dumt, för där har man en kille som gjorde, det var väl 30 poäng den gångna säsongen och spelade i Bicka skogens första powerplay och var väldigt, väldigt bra där. Det hade väl varit något av en, nu pratar jag drömspel när du sa en fusion på Vilsby och August Berg, Jakob. Men Dennis Fröland tror jag skulle kunna funka väldigt, väldigt bra i SSK. Jag tror inte heller att SHL-klubbarna är särskilt heta på honom.
Den hade varit kanon. Den typen av spelare som skulle passa perfekt tycker jag också. Absolut. Sen lär ju inte SSK vara ensam av den. Läst någonstans som att var det inte AIK som var ute och högg på honom?
Ja, de högg på alla nu.
Ja, hur som helst. Men den typen av spelare, det finns ju fler som är liknande. Alexander Deilert har ju varit en av de bästa offensiva backarna i ligan ett par säsonger. Kanske har något år kvar på topp, får man väl gissa ändå. Så att det är också ett perfekt namn.
Mm.
Utan att veta vad de är för karaktärer, ska man väl tillägga.
Men om vi går vidare till forwards uppställningen då, så kan vi börja där du, det du pratar om, Jakob, att Samuelsson här om dagen sa att de kommer börja säsongen på 12 forwards. Och hur ser ni på det? För det är ju ändå en risk med att göra det. För dels så förlitar man sig på att det ska komma upp tillräckligt mycket och duktiga juniorer från J20 som ska kunna ta träningsplatser och även kunna vara med på matcher. För slås man sönder av skador inledningsvis, då kommer det krävas väldigt mycket av den befintliga truppen som blir kvar. Att de kommer få logga mycket istid och ta ett större ansvar än vad som kanske är tänkt.
Ja, precis. Och det såg vi den här säsongen också, att man hade ju inte fullt lag vissa matcher. Så att det är ju inte alls optimalt. Och jag skulle nog hellre se att man hade 14 senior forwards när man börjar. Så att man dels har konkurrens och täckning, för det kommer ju alltid skador. Det ser vi i den här sporten. Men jag tror att det här dels är en ekonomisk fråga. Och att Samuelsson räknar med att kunna fylla ut truppen med kanske något lån här och där. Så att man får någon slags budgetlösningar på vissa positioner i truppen.
Men just lånebiten är spännande tycker jag, Andreas. För där visar ju Samuelsson fingertoppskänsla. Nu nämnde vi Berg och Vilsby den gångna säsongen. Att han är duktig på att identifiera ett behov. Kolla på klubbar som kanske har den typen av spelare i SHL och sedan ta in dem. Tror att han kommer fortsätta försöka jobba på det sättet även kommande säsong?
Ja, men det tror jag är fullt möjligt, och det är klart att man tittar på det med tanke på hur ekonomiskt gynnsamt det är. Sen är det ju, ja, ingen hade väl trott, inte ens Samuelsson hade väl trott att Adam Wisby skulle vara en sån toksuccé som han faktiskt var. Så det är ju lite vågat att låna in en spelare från starten av säsongen och tro att han ska fylla den rollen som en toppback på en gång. För när de tog Adam Wisby så var det lite mer inget att förlora också. Så att, ja, det, men absolut, alltså, han har ju visat att han har ett intressant kontaktnät och att han får bra tips som spelare. Men ja, det är ju också så att det är ju ganska liten sample size på hans värvningar så här långt. Mm. Så att vi får väl se hur den här säsongen blir väldigt intressant på det sättet också, att se om han fortsätter att göra bra värvningar eller inte.
Ja. Alla var ju inte lyckliga den här säsongen som gick. Lånet av Gradin från Modo till exempel, det funkade inte alls.
Nej.
Gustav Lindberg var inte heller särskilt bra.
Nej, så att det...
Ja, men på juniorsidan då, finns det tillräckligt kompetenta spelare på väg uppåt? För tittade man den gångna säsongen så det var ju inte en alltför rolig säsong för J20 sist i J-Superelite Södra, och det gick inte särskilt bra i fortsättningsserien heller. Så att har SSK i dagsläget, och det kan ju förändras mycket under sommaren att man hittar andra intressanta talanger, men finns det några i det egna stallet som är värdiga och rimliga att plocka upp till A-laget, Jakob?
Ja, så får vi flika in här. Men jag tycker att det finns några intressanta namn. Man får också tänka på att senaste säsongerna har SSK lite plockat in sista års juniorer för att hålla sig flytande. Då kan det se ganska bra ut i 20-serien när man har så pass mycket äldre spelare än en del lag. I år gjorde man inte det i samma utsträckning och det kostade en hel del. Men det kommer några underifrån som i alla fall jag är ganska nyfiken på. Det, på forwardsidan handlar det väl kanske om ett par centrar i Johannes Jemsén och Loke Johansson som jag tycker blir intressant att följa. Och sen, men det kanske största talangen finns nog, vad jag förstått, på backsidan, Ludvig Jansson. Så det kan ju vara en, han är ju väldigt ung fortfarande, men det kan ju vara ett framtidsnamn. Jag vet inte om han är redo för att träna med A-laget redan nästa år på en mer liksom, riktig basis. Men det är i alla fall tre spelare som blir spännande att följa utvecklingen på.
Mm. Hörrni, jag har satt upp SSK i fyra kedjor här nu när vi pratar forwardsdelen. Jag tänkte att jag ska presentera den och så får ni reagera. Hur låter det?
Kör!
Mm. Kör!
Nick Olesen, första kedja, givetvis. Sen är det ju två luckor där, och det är ju i så fall för Kristoffer Liljevall och Ludvig Blomstrand om de kommer att stanna eller inte. Andra kedjan, Kristoffer Bengtsson, Hugo Gustafsson, Anton Heikkinen. Tredje kedjan, Emil Alba, Emil Aronsson, Måns Lindbäck. Fjärde kedjan, Carl Bäcker, Lukas Karlsson och Jakob Dahlström. Så satte jag upp det 2 minuter innan spelning, så jag kanske inte har tänkt till här riktigt. Men om det skulle bli så här att de satsar på Liljevall och Blomstrand, kan det här då vara en potentiell SSK-forwardsuppställning, Andreas?
Ja, kanske, absolut. Jag gillar tänket. Alltså, varför inte köra på med första kedjan som har gjort det väldigt bra om de nu stannar? Eller så är det ju två toppspelare som ska in där och ersätta Liljevall och Blomstrand. Eller, ja, precis. Och sen gillar jag också den här tanken med Hugo Gustafsson, Kristoffer Bengtsson och Anton Heikkinen som jag är otroligt nyfiken på och hört väldigt, väldigt bra saker om. Ja, Alba Aronsson, Lindberg. Ja, men varför inte? Liksom? Det är absolut.
Kan du inte såga mig nu, Jakob, så att vi får lite dynamik i den här podden?
Mm. Heikkinen, han är 19 bast och han är 175 cm lång. Jag tror att den där kedjan behöver size.
Ja, tryck in Alba då.
Ja, eller Jakob Dahlström. Mm. Eller Måns Lindbäck som hade bra kemi med Hugo Gustafsson. Så att Heikkinen kanske får utrymme i tredje kedjan till exempel. Men allt här, hela den hierarkin hänger ju på dels om det blir förlängningen med Blomstrand och Liljevall och om Nick Olesen faktiskt blir kvar. För att det är ju så absurt att det måste man ju sitta och tänka på nu. Även med spelare som har kontrakter, så de kan ju bli norpade. Och det har ju funnits tecken på att han är ganska sugen på SHL.
Ja, men ska vi vara helt ärliga med lyssnarna här, så måste vi ändå säga att det mest troliga är väl att han lämnar, med tanke på att det fanns SHL-intresse redan innan han gick till SSK, och han snittade över en poäng per match den gångna säsongen. Och vi vet ju rent historiskt sett att spelare som gör det i Hockeyallsvenskan, de blir inte långvariga, och särskilt inte om man är 24 år gammal. Då brukar man norpas av något SHL-lag eller någon förening utomlands. Så att, har inte Nick Olesen med största sannolikhet gjort sitt i SSK, Jakob?
Jo, så är det väl. Som du säger, de där typen av spelarna brukar försvinna. Och på sätt och vis så skulle det ju gälla Blomstrand också. Han är lite äldre. Det kan ju spela in. Kanske därför han inte har lika många eller lika hög sannolikhet att spela SHL. Men det är,
men verkar desto mer sugen på att stanna i SSK, eller hur?
Han har ju i alla fall sagt det rakt ut, att ja, han vill vara kvar. Och Olesen är mer så här, jag tänker inte på det nu och tar det senare. Det som kan vara ett osäkert läge även för SHL-klubbarna, hur stora trupper de kan ha och vilka, vad de kan lova till folk. Som det kanske kan göra att man stannar ett år till. Vi har ju haft exempel på spelare som har gått och sen har de inte varit riktigt redo för SHL. Och så har de, ja, men typ Mayer förra sommaren, som inte hamnar alls i en bra sits i Malmö. Det kan ju vara så att man bara får en chans att ta klivet till SHL och ta en riktig roll. Och lyckas man inte med det, så vänder karriärkurvan neråt sen.
Kristoffer Liljevall, Andreas, yes or no?
Jo, men yes, tycker jag. Men man ska nog inte kanske räkna med att han är lika bra som han var den senaste säsongen och säsongen innan dess. För att ja, det är ju ett frågetecken där kring hur mycket kräm man har kvar i kroppen. Men själv påstår jag att han ska spela i flera år till. Men han säger ju också att han har ont på alla möjliga ställen och skador som ska... Han sa ju bland annat att han skulle inte kunna åka skidor nu om han hade velat och såna här saker. Alltså, han kan inte spela paddel. Han har verkligen en sargad kropp. Så att,
ändå tveksam, spelade han 52 matcher den gången den säsongen.
Ja, men precis. Precis. Han har ju hög smärttröskel utan tvekan. Han har ju slagit ut tänder och allt möjligt den här säsongen. Men alltså, som ledare i laget och som kapten och så tycker jag absolut att han kan få vara kvar. Men frågan är vilken roll man kan ge till honom. Och ja, det är ju det som nog är det kluriga. För han har ju också suttit på en... ja, relativt hög lön i det här laget. Och då är ju frågan om han går med på en lönesänkning. För det är han nog tvungen att göra om han ska bli kvar, tror jag.
Men skulle man behålla honom, Jakob? Alltså, är inte SSK-centersida väldigt stark med all svenska måttmätt? Om man kör Liljevall i en första kedja, Hugo Gustafsson, Emil Aronsson och Lukas Karlsson. För det finns ju en utvecklingspotential hos Emil Aronsson, som har två riktigt jobbiga säsonger i bagaget. När han var med och tog upp Mora, så var det ju en av de mest underskattade centerna i hela ligan.
Det ser ganska jämnt ut i alla fall. Sen beror det ju på lite hur Lukas Karlsson till exempel återhämtas. Han har inte gjort sin knäoperation än. Så var står han? Han kan ju vara en sån spelare som inte är redo när säsongen börjar, och som gör att man måste plocka in en spelare till exempel. Och som Andreas var inne på, hur kommer Liljevall att åldras? Det finns ju en del osäkerhetsfaktorer, men på papper så finns det en hel del potential i den centersidan, och mycket av den sitter ju handledarna på Hugo Gustafsson.
Mikael Samuelsson, ja, sa det till dig, Jakob, att av de tre spelare som man pratar om att eventuellt förlänga med, Filip Ahl, Kristoffer Liljevall och Ludvig Blomstrand, så lär det bara bli två av dem som stannar. Nu har ju vi satt ett väldigt stort frågetecken kring Nick Olesen, vilket gör att kanske alla de här tre är möjliga att bli kvar i SSK. Men om vi utgår ifrån dagens läge, vilka två skulle du ha valt då?
Alltså, grejen är att SSK kommer ju behöva ha en av de där två forwardsplatserna som säger att han har i sitt huvud kvar i truppen. Det är ju en center. Så frågan är ju egentligen Ahl eller Blomstrand.
Ahl yngre, Blomstrand producerade lite mer. Ja, hur resonerar man?
Om man säger så här då, att ett bra alternativ kanske är ingen.
Intressant. Vad tänker du då?
Nej, men jag förstår.
Ja, Andreas, du får flika in.
Nej, men okej. Jakob hade kunnat få utveckla, men jag förstår lite hur du tänker. För att, jag tänker, när du säger så i alla fall, att Blomstrand ändå har, ja, men som du säger, han är lite äldre, han har kanske ska gå vidare och liksom han har nått sin topp på något sätt. Och Filip Ahl har kanske inte riktigt levererat så som man hade hoppats ändå, och hittade liksom inte riktigt rätt i SSK under den korta tiden han var här. Men Jakob, du får gärna utveckla vad du tänkte.
Jag tänker inte riktigt så. Det handlar mer om,
polemik,
om balans.
Polemik.
Det handlar om balansen i truppen här och vilka som är på väg underifrån. Dels så, om man ska ta Adler och så, han var ju här i 10 matcher. Så det var ju ganska litet underlag. Och tycker väl inte heller att han var överdrivet bra i 5-mot-5-spelet. Otroligt skicklig när pucken hamnar runt kassen och i powerplay. Och när han får vrida, vända, skydda pucken. Liksom, det är nästan omöjligt att ta den av emellanåt. Men behövde också, kan jag tycka, kedjekamrater som såg till att flytta pucken över banan så att man han fick anfalla, så att säga. Men det som framförallt handlar om är att SSK har, precis som på backsidan, väldigt många left-spelare. Om nu, det här är under förutsättning att Olesen blir kvar. Om han lämnar för SHL, då måste man signa upp Blomstrand till nästa säsong. Det blir för tungt att ersätta nästan 60 mål på ett bräde. Men Kristoffer Bengtsson ska spela powerplay eller leftare. Nick Olesen, om han är kvar, ska spela powerplay eller leftare. Jag tänker mig att Anton Heiken vill spela powerplay någonstans. Han är leftare. Man kan inte signa Hugo Gustafsson som i den åldern är och inte ge någon chansen ens i powerplay. Så han är leftare. Han ska in någonstans där på längs högersargen.
De får tvinga spela med 5 leftare och styra från vänster sidan i powerplay. Ja, det är det enda alternativet de har.
Det testade man i höstas. Det gick jättebra.
Nej, de hade inte tillräckligt skills för det kanske.
Nej, så det jag vill komma till här är att det kan passa SSKs trupp bättre att satsa på en toppspelare som är högerskytt. Hur ont det än kan göra och släppa en toppmålskytt, så skulle kanske det stora pusslet lägga sig bättre om man hade en, ja,
Sebastian,
det finns
Hartman,
ganska många,
Alex,
en Hartman, en Jens Löke, en Olle Liss. Det finns ganska många intressanta writare som är kontraktslösa just nu. Sen hänger det såklart på att man kan landa en sån spelare, så det är dumt att stänga en dörr innan man har liksom säkrat upp någon. Men överlag så vi såg effekten man hade när man hade en Sebastian Dyk som kunde skjuta direktskott från vänstersidan. Så att det skulle kunna gynna laget som helhet om man fick in en offensivt mycket skicklig målskytt med hög uppfattning.
Kan det här vara en anledning till varför Sebastian Bengtsson inte blev kvar, Andreas?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, delvis är det ju att han inte passar in, ska jag inte säga, men han fick inte plats. Och det ser man ju nu, det är jättetrångt på forward, så de hade ju redan börjat fylla på och titta på andra spelare redan innan säsongen var slut. Det är ju de namnen som har presenterats nu. Så att, ja, vi ser ju bara på de här kedjorna du ställde upp att vart ska Sebastian Bengtsson få plats? Han får inte plats.
Jag tycker också att det handlar lite om att SSK vill balansera om laget lite. Man hade väldigt offensivt viktade forwards förra säsongen.
Är det därför man premierar en sån som Dahlström för honom till exempel?
Ja, jag tror det. Mm. Till exempel Martin Janold som alltid har producerat hyfsat med poäng i hockeyallsvenskan. Han fick på något sätt så här skarvas in som en fjärde center och rollspelare som skulle ta defensivt ansvar. Det blev inte heller riktigt rätt. Så det var många som ville bidra offensivt och flera av framförallt backarna som man pratade med efter säsongen lyfte fram det som en del i att liksom, det vände defensivt och liksom, resultatmässigt för SSK, att det var fler och fler som insåg att okej, vi måste göra det här tvåvägsspelet först. Sen kan vi spela offensiv hockey.
Om vi ska prata några statistiska värden då. De hade ett powerplay-spel nu när vi summerade säsongen efter grundserien då, innan vi gick in i slutspelserien. Sen vet ju alla hur det blev. Men de hade strax över 20%, runt 23%. De hade knappt 80% i boxplay, ett 90% i ett målvaktsspel, en Corsi som inte nådde upp till 50% och en PDO som var strax över 100%. Nu blir det väldigt siffertungt där för alla lyssnare, I know. Men du får börja, Jakob. Var tycker du att det finns förbättringspotential nu när man bara skickar ut de här ut i etern?
Det är inte alltid ett så jättebra mått, men SSK har ju, om man vill driva spel och som Samuelsson har predikat, om man ska vinna matcher på egen skicklighet och kreativitet, då behöver man jobba upp KRC-numren långsamt. De kan inte konsekvent ligga under 50 som de har gjort de senaste säsongerna. Och det är också där som man kan ta sig en funderare på liksom hur det rätt tränarparet är. För det var ju något som de inte lyckades förändra under säsongen. Och mycket av resultaten under våren var drivna av ett extremt hett powerplay, ett riktigt, riktigt bra boxplay och ett målvaktsspel som under perioden också var väldigt avgörande. Så där är frågan om det går att liksom få en långsiktig framgång med det spel man hade under våren. Det är inte så säkert att man kan vara så effektiva och få så bra utdelning. Så att där, det tror jag är något som måste upp de underliggande KRC-siffrorna.
Andreas?
Alltså det här är ju Jakobs område, så att jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga, men jag tänker att det ändå var så pass mycket förändringar som gjordes under säsongen, så att man fick nog vara glada med att vinna matcher och man ville nog stänga igen dem ganska mycket när man väl hade ledningar och så vidare, och som du säger, det var mycket powerplay som drev lagets framgång, och då brukar ju såna här statistik brukar ju ofta gå ner lite grann när man har ledning och annat, men det där kan Jakob utan till, tror jag, så
ja,
att han kan nog argumentera mot mig kanske, jag vet
nej
inte.
Men det är ju helt sant att det var ju många matcher där SSK, de var ganska bra på att ta 1-0 ledningar, särskilt under andra halvan av säsongen, och då blir det lätt så att andra laget måste jaga. Under hösten så såg vi ju exempel på motsatsen. SSK hade någon match där de hamnade i underläge borta mot Tingsryd och hade ju 70% av avsluten resten av matchen, så att det är inte alltid bra liksom att ha hög kors. Ibland kan det ju vara för att man desperat jagar en kvitteringspuck. Så att, ja, visst, SSK var mycket i ledningar som det gick bra, och det kan på sätt och vis ha dragit ner det en del, men man skulle väl ändå vilja se att de är där uppe med de topplagen som konsekvent har bra siffror för att man ska kunna etablera sig där uppe.
Men så är det ju någonting vi har diskuterat under säsongen också, att Corsin motsvarar inte riktigt lagets seger, alltså alla segrar som de har tagit, den framgången de hade. Det märktes egentligen inte så mycket på den underliggande statistiken, eller hur? Så att, ja, det är ju verkligen någonting som man kan argumentera mot de här två tränarna, precis som du sa.
Det var snarare så att den blev sämre. Det som gjorde det bättre var att de skapade kanske fler riktigt bra lägen. Det var väl den stora skillnaden.
Ja, spännande diskussioner måste jag ändå säga. Men vi har nått vägs ände. Det är dags att avrunda den här podcasten som har handlat enbart om Södertälje SK. Andreas, stort tack för att du var med.
Tack Adam.
Och Jakob, jag säger detsamma till dig. Tack.
Tack själv Adam.
Och alla ni som lyssnar på det här, ni fattar ju nu att det kommer gästavsnitt varje måndag, det kommer lagspecifika poddar senare veckan på onsdag, torsdag eller fredag, och så kommer det se ut här under våren framåt juni, juli. Funderingar, tankar, hör av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu ska de här grabbarna få avsluta med en låt, och jag tänker att ni får komma överens om vilken.
Ska vi komma överens?
Mm.
Nej, jag skojar bara. Nej, men jag vet inte. Jag kan låta Jakob. Jakob har mycket intressant musikstil, så han kan få ta den.
Oj.
Jag kan plocka upp en låt med en story.
Mm.
Jag var ju åkte skidor i Kanada förra året, och då var det stora nöjet på kvällarna i den lilla timmerstad som jag bodde i att gå på juniorhockey i en... ingen toppliga, utan det var, jag skulle säga, gärdsgårdsserie på juniornivå. Men hela byn brydde sig om det. De var bättre på att slåss och tackla än åka skridskor. Men det var bra stämning i den där hallen. Och jag gick nog på en 10 matcher över en 3 månaders period, skulle jag säga. Och där så spelade de mycket country. Och det blev en låt av ett band som heter Brother Dage, Too Old to Die Young.
Andreas, vi kan väl erkänna att vi aldrig hört dem, va?
Nej, jag vet inte ens vad han sa för något. Men det blir kul att lyssna.
Yes, då säger vi tack och hej nu. Too young to die, eller hur Jakob?
Too to die young.
Ja. Yeah.
suicide, baby. Down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now.
Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.